Åh, vad roligt att få vara här och få predika och dela gemenskapen och fira gudstjänst tillsammans med er. Det känns som en ära. Jag blev jätteglad när Sara hörde av sig och frågade om jag ville det. Jag var här, vi hade en frukost här med lite ledare för ett tag sedan. Och det kändes väldigt gott bara att vara här i era lokaler och sådär. Och jag har ju hört så mycket gott om församlingen. Så det är jättekul att få vara här. Och ni har så fantastiska pastorer i den här församlingen. Ja. Ja, en stor applåd. Jag hoppas ni förstår det, hur bra de är. De är otroligt värdefulla och viktiga, tror jag, för Guds rike i Sverige och i den här församlingen. Så ta hand om dem. Jag vet att ni gör det. De har berättat fantastiska saker om hur ni tar hand om dem. Och de är väldigt generösa också, gästvänliga. Vi fick bo där. Det är så här, jag har ju 3 barn nu, som Sara sa. Och när man har 3 barn så är det nästan som man inte vågar fråga när man ska till folk. När man hade 1 barn, då var det så här, men kan vi sova hos er? Liksom. Och 2 barn, då, ja men så där. Men nu när man har 3, då man ställer man knappt frågan. Liksom. Men vi är så många, det bara dräller in folk liksom, när man kommer hem till någon. Men de bara, så jag frågar, så här, vi kanske, för det är ändå gott att ha med familjen så här, när man är iväg. Vi kanske kan sova i något rum i kyrkan. Så här, så att, så här, men ni kan sova hos oss. Va? Vad bra. Så det är vi supertacksamma för. Och jag gjorde lite så, sova, för att det är så, Hillevi, vår yngsta, är lite vaken då och då på nätterna, så man får gå där lite. Men så är det. Johan heter jag, som sagt. Jag jobbar i Salemkyrkan i Vargön. Jag har varit anställd där sedan 2001, så det är några år. Och jag kom till tro som 16-åring. Jag ska bara ta det lite kort i början, för det kan ändå vara viktigt eller bra att veta lite var man kommer ifrån. Jag är inte uppvuxen i en kristen familj. Vi gick inte i kyrkan och så när jag var liten. Utan det var när jag träffade Linda, som nu är min fru. Det var hon ju inte då när vi träffades. Men vi gick på samma gymnasium. Och hon berättade vid en av de första samlingarna vi hade. Vi satt i ring på golvet. Jag gick i estetteater, så vi satt i en ring på golvet. Det är det man gör när man går i estetteater. Och så skulle man berätta lite om sig själv och sitt liv och vad man gillar och sådär. Och då sa hon bland andra saker som hon gillade, ja, jag är kristen, jag brukar vara i kyrkan. Väldigt naturligt och väldigt sådär. Och för mig blev det helt, det slog slint i huvudet. För jag kände inga kristna människor. Jag visste att det fanns, men jag hade liksom knappt mött någon. Och jag trodde inte att det fanns unga kristna människor liksom. Och om det fanns det, så sa man ju inte att man var kristen. För det var ju lite pinsamt. Men hon sa det, och ändå tyckte jag inte att hon verkade dum i huvudet liksom. Och det gjorde otroligt intryck på mig. Så jag gick fram till henne efter lektionen och frågade, vad menar du med att du är kristen? Tror du på Gud på riktigt? Ja, svarade hon. Och där började någonting, liksom ett frösås i mig av att, vänta nu, hon tror det här på riktigt. Hon tror att Gud finns. Och jag började ställa massa frågor. Vi åkte buss ihop och jag frågade olika saker som jag tänkte på. Jag började även läsa Bibeln i smyg. Jag hade konfirmerat mig så jag hade en Bibel och sådär. Så jag började läsa den. Det sa jag inte till någon. Jag började be i smyg till Lindas Gud. Jag visste inte hur jag skulle tilltala Gud. Så jag sa, Lindas Gud om du... Men det var ingen som visste om det. Och sen gick det ett tag. Inte så lång tid. Några månader. Där jag på något sätt kom fram till att det jag läste i Bibeln, det jag fick svar på när jag frågade, och det som hände i mitt hjärta och min själ, det var på riktigt. Och jag började tro att det här är sant. För den tanken var det som hade såtts först. Om Gud finns på riktigt, då förändrade det allt. Och det var inte så att jag hade ett dåligt liv. Tvärtom, jag trivdes med allt. Liksom, med min familj och mina vänner och med skolan. Och jag mådde bra. Liksom. Så det var inte så att jag behövde en livlina på något sätt. Tvärtom. Men den tanken att om Gud finns och är på riktigt, om det är som Linda säger att han vill ha en relation med mig, då förändrar det precis allt i hur jag har tänkt och värderat och levt mitt liv. Och som sagt, efter ett tag gjorde den här resan att jag började känna att det här tror jag på. Jag tror att Jesus är Guds son. Jag tror att det som står i Bibeln är sant. Men jag sa till Linda en kväll att jag tror det nu, men jag skulle inte som du kunna säga att jag är kristen. För det var fortfarande så långt. Jag hade så mycket fördomar, tror jag. Eller så här, tankar om vad det var kristen. Jag tänkte, jag är ju inte sån. Jag är ju inte kristen. Liksom, med allt vad det innebär i det paketet liksom, av kristen. Och lite så där. Jag frågade, liksom, vad är det som skiljer dig från mig? Så här. Och Linda skulle precis åka på missionsresa Portugal var det, med ungdomarna i kyrkan. Så hon var så här supertänd och hade liksom alla bra bibelord för att dela med någon som vill bli kristen. Så hon, och det, ja, men det var verkligen Guds timing i det. Så hon sa två grejer som står i Bibeln. Dels som står i Romarbrevet, att om vi bekänner med munnen och tror i hjärtat så ska vi bli räddade. Och i Uppenbarelseboken 3:20 står att Gud knackar på dörren till våra hjärtan. Om vi hör det och öppnar så ska han komma in och äta med oss, alltså ha gemenskap med oss. Och jag kände, ja, det är den där knackningen, det är det jag har hört de här senaste veckorna. Gud vill komma in på något sätt i mitt hjärta. Så, och så frågade hon om hon fick be för mig. Och jag sa, ja, det kan du göra. Jag trodde hon menade sen när hon skulle hem och falla på knä vid sin säng och be sin aftonbön. Jag visste inte hur det gick till riktigt. Men hon la handen på mig där och då liksom och började be. Och jag bara, nu tänkte du. Okej, ja, men bra, vi ber så här. Och så bad hon för mig. Och jag la min hand på mitt hjärta och öppnade en dörr så här. Låtsades, jag har ingen dörr på hjärtat så, men jag gjorde så. Så sa Gud, om du finns så kom in i mitt hjärta nu. En väldigt enkel bön, men en väldigt, väldigt ärlig bön. Och då hände någonting. Då flyttade den här tanken på något sätt av att det här är nog sant ner. Och den helige ande kom och fyllde mig på ett väldigt, väldigt starkt sätt. Och jag hade aldrig varit med, jag hade inte varit med i kyrkan innan eller så där, och, eller sett något liksom med Guds ande tidigare. Så jag var helt överväldigad själv över vad som hände. En väldigt stark känsla av Guds kärlek. Jag behöver inte gå in på exakt hur det var, för det där kan vara väldigt olika och individuellt för oss. Det är inte det viktiga hur det tar sig uttryck. Det viktiga är att jag fick uppleva Guds kärlek. Och där förvandlades mitt liv i grunden. Morgonen därpå när jag vaknade upp så var det så här, då kände jag ingenting. Allt det där var borta liksom, och Linda hade åkt hem och det var liksom, för det här skedde hemma hos mina föräldrar då, där jag bodde då. Och jag vaknade och var så här, jag började tänka så, vad var det som hände igår? Det var nog bara psykologiskt så här, andlig bakfylla så här, liksom, att det där var inte bra så här. Men så började jag ändå tänka så här, men Gud, om det var sant så får du visa dig igen, bad jag i min stilla ensamhet liksom. Och då kom Guds ande igen, men på ett helt annat sätt. Då var det bara en så här djup frid och en djup känsla av att någonting är förändrat i mitt liv. Och det var bara så här, så man blir grundad på något sätt i det. Så tänkte jag, yes, det här är ju helt fantastiskt. Vem ska jag berätta det här för? Var min nästa tanke. Jag kunde inte komma på en enda människa som skulle bli glad för att jag hade blivit kristen. Så jag bara, ja, men jag kom på att farfar är kristen, eller var han är död nu, men så jag skrev ett brev till honom till slut, så här, ni vet, man skriver och lägger ett kuvert, sätter frimärke som man gjorde förr i tiden. Han är ganska, var fåordig min farfar, så jag fick inget svar på det där, men jag fick höra på hans begravning att han hade blivit väldigt glad för det där brevet. Det var ju kul att höra. Nåväl, då sen någon vecka senare efter den här händelsen så kom jag med första gången till Salemkyrkan då, som är en kyrka ganska lik den här liksom. Och det var lovsång och det var tillbedjan. Och jag hade aldrig varit med i det liksom, som vi nyss var med om här. Att få vara inför Gud. Och det var väldigt, väldigt starkt under den här perioden. Det hände ganska mycket i Salemkyrkan under de åren. Och jag blev så förälskad. Först i Jesus, men sen i Guds församling. Och det blev så tydligt för mig att det här är på riktigt Guds plan på något sätt för att rädda världen. Och att bara få vara bland andra människor som stod och lyfte sina händer, som sjöng inför Gud. Vuxna män som grät och kramade varandra och la händerna på varandra och bad. Och liksom, människor som var uppe och delade sin kamp i livet och andra som kom och bad för dem. Och det var så, wow, så starkt att få uppleva det. Och jag fick verkligen en smak av Guds rike. Och det hände också mycket under och tecken under den här tiden. Folk som blev helade, folk som blev frälsta på gudstjänsterna. Ganska regelbundet. Jag kommer ihåg en tjej som hette Silvana som var med. Som under lov, hon hade diabetes, ganska allvarlig diabetes. Och hade inte ätit, liksom, kunnat äta något socker i princip på jättelänge. Och så satt hon under lovsången, typ där, motsvarande där ni sitter. Det var ingen som hade varit uppe och delat något ord. Det var ingen som sa att nu ska vi be för sjuka eller sånt där. Hon bara upplevde mitt under en lovsång att Gud talade till henne och sa, nu blir du hel från din diabetes. Och hon var ganska nykristen. Så efter gudstjänsten, hon sa inte det, efter gudstjänsten, hon bodde en bit ifrån, så hon behövde åka bil ganska långt. Så åkte hon till bensinstationen som ligger nära Och så gick hon in och köpte julmust, för det var det bästa hon visste. Man har inte kunnat dricka det på många, många år. Och bara svepte en sån och så satte sig i bilen och körde. Och liksom, det kan ju vara, don't try this at home. Men det gick liksom bra. Och hon var helt helad från det. Och sen någon vecka efter kom hon och berättade det liksom, och vittnade om det. Sådana där grejer hände liksom. Och jag bara kände, wow, Guds rike. Det är grejen. Och jag blev så glad när jag såg er vision här. Att ni vill se Guds rike utbredas bland alla Kungsbackas invånare. Där många får sina liv förvandlade och följer Jesus. Det är ju det handlar om. Vi är inte här för att vi ska ha en liten mysig stund. Liksom, utan vi är här för att Guds kraft, Guds rike ska få synas liksom, ut i den här världen. Eller hur? Och jag återkommer så ofta till det i mina egna tankar. Hade inte jag mött Linda, liksom, då, vad hade hänt liksom, med mitt liv? Och jag kanske hade mött Kristus på något annat sätt, vem vet, men ändå. Liksom. Och också sorgen över att skulle det ta 16 år av mitt liv innan jag fick möta någon som på riktigt kunde berätta om Jesus. Liksom. Vad är det med oss, kan jag tänka ibland. Vi behöver så mycket av Guds kraft och Guds rike och Guds heliga ande i våra liv. I Romarbrevet 14, 17-18 står det: Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen. Jag älskar det här bibelordet och jag återkommer ofta till det och liksom påminner mig om det. Det sammanfattar på något sätt. Paulus bara slår ihop så här, men det här är Guds rike. Rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och så sätter han det i kontrast till att det handlar inte om mat och dryck. Och det är ett sammanhang där han skriver om liksom, regler och sådär. Vad får man äta, vad får man inte äta? Vad går gränserna? Vad är det? Alltså sådär. Och till slut är det som att han bara, men det är inte det handlar om. Utan det handlar om rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och många gånger så blir kyrkan på något sätt, det folk känner till om kyrkan och som jag tänkte om kyrkan innan jag blev kristen och om kristna människor, så här, det är med det här mat- och dryck-grejen, att kristna är så bra på att berätta vad som är rätt och fel, vad man får och vad man inte får och vad man är emot hela tiden och så här. Det känner man ofta till så där. Men tänk om det folk sa när man säger men kyrkan eller kristna människor, vad är det? Ja, men det är ju de som är så fulla av glädje och frid liksom, och de är rättfärdiga. Det ordet kan man ju inte om man inte är kristen såklart, men det är också en grej. Hur pratar vi om saker? Det är också bra att tänka på. Jag kommer ihåg när jag liksom började komma in i kyrkan. Så alla de här kristna orden som man fick lära sig. Och kanske frikyrkoorden så där, som jag inte var van vid. Att man skulle gå på möte, sa man. Liksom. Och jag tyckte det var så skittråkigt. Liksom. Mina föräldrar är lärare. Och ibland hade de möten. Och det var så här, vi ska på möte ikväll. Det var jättetråkigt. Och om kristna skulle ha riktigt roligt, då var det konferens. Och jag bara... Det var ju liksom, det var ju det värsta mina föräldrar visste när det var konferens på skolan. Men, man kan väl se igenom det där på olika sätt. Men kanske viktigt ibland att tänka vad vi kallar saker och vad vi gör. Men Guds rike är inte mat och dryck. Och Guds rike, säger ni, det vill ni ska komma hela Kungsbacka till del. Liksom. Att Guds rike ska få bryta in. Och Guds rike är ju en sån där central undervisning hos Jesus. Det är ju det som är de goda nyheterna enligt Jesus. Att Guds rike är nära. Det är inom räckhåll. Det är så nära liksom. Och allt Jesus undervisar nästan kretsar kring Guds rike. Alla liknelser nästan börjar så. Guds rike är som, eller med himmelriket är det som, och så berättar han en liknelse. Hela bergspredikan handlar på något sätt om hur det ser ut i Guds rike. Hur vi relaterar till varandra i Guds rike. Och när lärjungarna ber Jesus, så här, hur ska vi be? Så lärjungarna, men ni ska be så här. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och så vidare. Det återkommer hela tiden. Det är det Jesus vill att vi ska vara upptagna av på något sätt. Att be att Guds rike, att himlen ska komma till jorden. Liksom. Att Guds vilja ska få ske. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och när tiden är inne så sänder Gud sin son och han säger, tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på de goda nyheterna. Det är liksom sammanfattningen av Jesu evangelium på något sätt. Vi är kallade in i ett nytt land, in i ett nytt rike. Som Guds folk alltid har varit i alla tider. Om man läser genom Bibeln så kommer det gång på gång hur Gud kallar människor ut ur det som var och in i det han har lovat. In i visionen på något sätt. In i Guds längtan och Guds dröm. Det börjar egentligen redan med Adam och Eva. I första Mosebok 1 och 28 så står det så här. Gud välsignade dem och sa: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Alltså, ni ska inta någonting här. Ni ska få vara med och inta någonting. Abraham, den store patriarken, och Sara får tilltal från Gud. Lämna Ur där de bodde och gå till det land som jag ska ge er. Första Mosebok 12 och 1 så står det: Herren sa till Abraham: lämna ditt land, dina släktingar och din faders hus och gå till det land som jag ska visa dig. Och Mose och Sippora och hela gänget kring dem får också tilltal. Andra Mosebok 3 och 7: nu har jag kommit ner för att befria mitt folk från Egypterna och föra det ut ur Egypten till ett mycket gott land. Ett stort land som flyter av mjölk och honung. Det låter gott tycker jag. Mjölk och honung. Och det är liksom ett bildspråk för att beskriva det här. Det är mycket, mycket gott. Det Gud vill föra sitt folk in i. Så det här tilltalet finns hela tiden till Guds folk. Gå in i det som jag har förberett. Det jag har tänkt för er. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Och riket är inte en plats, utan det är där Guds vilja sker. Det är liksom inte begränsat till något land. Eller det är inte att vi ska söka någon plats på jorden. Utan Guds rike, det är där vi låter Guds vilja ske. Där vi är öppna för den heliga ande. Där himlen får möta jorden. Och det kan ske överallt. I våra hem, på våra arbetsplatser, i vår kyrka, ute på gatan. You name it. Och i Gamla testamentet, när folket då ska gå, när de går ut ur Egypten, Gud gör ju verkligen det här bokstavligt. Han tar dem ju verkligen ut ur slaveriet, så liksom genom ett hav och in liksom. Först genom öknen och sen ska de inta ett nytt land. Det sker liksom. Och gång på gång så påminner Gud folket genom Mose vad det handlar om att gå in i ett nytt land. Eller vad de ska göra. Det återkommer gång på gång uppmaningen att om ni håller mina bud så ska ni få fred och välgång i det landet dit jag vill föra er. Om ni inte håller mina bud, ja, då blir det superjobbigt för er och det kommer liksom inte funka. Och det här återkommer på olika sätt, i olika formuleringar, på massa ställen i Moseböckerna. Om ni håller mina bud, då ska ni få se fred och välgång i det land som jag ska föra er. Och jag tänker att det här knyter an ganska mycket till det här ordet från Romarbrevet 14. Om ni håller mina bud, det är vad rättfärdighet handlar om egentligen. Att man vill lyssna på Gud. Att man vill låta Guds ord, Guds sanningar vara det som formar mitt hjärta. Att jag får leva rättfärdigt. Då ska ni få fred eller frid. Rättfärdighet, frid. Och välgång, det är liksom, det blir glädje. Skördarna ska liksom komma in i rätt tid och det ska vara mycket skörd. Många sådana här ord finns. Och det handlar om en glädje att liksom, wow, det är gott. Rättfärdighet, frid och glädje. Församlingarnas kall är att ta Guds rike till jorden. Och Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje. Och vi behöver påminna oss om det, tror jag, gång på gång på gång. En tredjedel av Guds rike är glädje liksom, och resten är frid och rättfärdighet. Och ibland tror jag Gud behöver lära oss att skratta, att bara njuta av hans godhet. Att få vara glada, att få jubla, att få, ni vet. Ja, amen. Rättfärdighet är ju motsatsen till synd, skulle man kunna säga. Där synd råder, där är det destruktivt, där är det sunkigt att vara liksom. Men där Guds rättfärdighet får bryta in, där händer någonting. Där blir människor upprättade och helade. Och i Gamla testamentet så är uppmaningen väldigt mycket håll mina bud liksom. Och med tiden så blev det mer det som fokuset var på. Det är det lite som Paulus gör upp med i Romarbrevet här, att ja, men fokuset är inte på det liksom, utan det är Gud som gör er rättfärdiga. Det är Kristus som gör er rättfärdiga. När han dog på korset så blev ni rättfärdiga. För han tog vår synd på sig i korset. Och därför blir vi nya skapelser i Kristus och kan leva rättfärdigt. Kan säga om oss själva, ja, men jag är rättfärdig på grund av Kristus. Därför vill jag hålla hans bud. Därför vill jag leva på ett annat sätt. Därför vill jag söka Guds vilja för mitt liv. Och frid, det är ju motsatsen till stress, till oro, ångest, modlöshet, liksom allt det där. Och stressen är fruktansvärt påtaglig i vår tid. Det är som en andemakt nästan, alltså över folk. Unga människor som sjukskriver sig från skolan för att man är sönderstressad. Liksom. Vad händer? Vart är vi på väg? Så där kan man ju känna i det. Och så kommer Jesus och bara, amen, mitt rike, det är rättfärdighet, frid och glädje. Och det tror jag är ett så oerhört viktigt budskap för vår tid och någonting vi behöver utbe oss från Gud. Gud, låt oss på riktigt få vara ett fridens folk. Så inte vi också stressar sönder oss i kyrkan. Ja, men jag ska hinna, vi pratade om det igår. Jag ska hinna vara på min hemgrupp och så ska jag vara med och engagera mig i kyrkan. Så ska jag gå på gudstjänst och så ska jag gå på bönemötet. Och så ska jag sitta med i någon styrelse. Och så ska man, alltså så här. Och så bara gör man massa grejer. Och så blir det bara fokus på görandet på något sätt. Och istället bara vända på och säga, men Gud, jag vill vara med dig. Jag behöver din närvaro. Jag behöver din heliga ande i mitt liv. Låt mig få vara en fridens man, en fridens kvinna. Full av frid. För annars blir det stress, oro och kaos. Och glädje. Det är ju, vet vi ju vad det betyder. Det är ju motsatsen till sorg och frustration och ilska. Liksom. Och också motsatsen till likgiltighet på något sätt skulle jag säga. För många gånger så blir vi, eller vi upplevs, eller vi utstrålar en slags likgiltighet. Jesus har dött för våra synder. Liksom, det borde ju väcka en otrolig bara, så är det sant? Kan jag få frid med Gud? Wow! Liksom, det här djupa glädjevrålet på något sätt. När vi bad igår kväll så fick jag en bild över er. Jag såg den här salen och jag såg hur folk stod upp som en hockeykör. Liksom. Det var liksom, man höll varandra om armarna och det var liksom bara wow, wow, så här. Det var inte vackert liksom. Men det var fritt. Det var en frihet och en glädje i det som bara skakade liksom. Och det där är inget man liksom kan pressa fram med liksom, nu ska vi minsann skrika. Wow! Så här, utan, men när vi ber, kom helig ande, fall över oss, så måste vi också vara beredda på att helt plötsligt så grips vi av sanningen i vad det innebär att vara ett Guds barn. Och då är det inte alltid vackert det som kommer ut, men det är wow! Det är underbart liksom. Det är kärleksfullt och det är befriande. Den glädjen behöver Guds folk. Vi hade en pastor som var pastor när jag började när jag blev frälst och kom med i Salemkyrkan. Och han berättade alltid lite halvdåliga vitsar på gudstjänsterna. Och en av de sämsta ska jag berätta nu. Men den säger någonting som är bra. Det var, den är så här, att det var en pojke och hans pappa som stod och tittade på hästarna i en hage. Så här, som ute. Och så sa pojken till pappan, titta pappa, det är en kristen häst. Och pappan bara, vadå kristen? Hur ser du att den är kristen? Ja, men den hänger så här med huvudet, sa pojken. Gör vad ni vill med den. Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och Guds rike är som en surdeg som börjar bakas in så här, och till slut så är hela degen genomsyrad. Och det kan räcka att en människa får tag på glädjen i Gud, så sprider det sig. Det händer någonting. Be om det. Vi behöver inte ta oss själva på så stort allvar. Men vi ska ta Gud på väldigt stort allvar. Och det förlöser en frihet. Och som avslutning, jag vill bara säga det, att när vi går in i det här landet, in i Guds rike som består av rättfärdighet, frid och glädje, så är det på något sätt, det är Guds närvaro. Det är genom den helige ande, sa vi. Det är genom Guds närvaro det sker. Jag läste för några dagar sedan ett ord som jag tror är till er, som jag vill bara skicka med allra sista. Det var när jag, det är som det är med den personliga bibelläsningen och mycket barn och få tid och sådär. Så hade jag, de andra hade gått och lagt sig, hade satt mig ner med Bibeln och skulle precis börja läsa. Jag är i Josua. Han läste 3 verser och sen vakna Hillevi, så fick jag gå upp och ta henne. Liksom. Det var det han liksom. Men de 3 verserna talade väldigt, väldigt starkt. Gud får vara smart, vet du. Han får använda det han hinner få in i mitt liv. Ja, jag hade inte skrivit det där. Jag får läsa hem. Det är när de ska gå in i landet. Josua. You know. Så står det så här. På 3:e dagen gick förmännen genom lägret och gav följande order. När ni ser de levitiska prästerna bära iväg Herrens, er Guds förbundsark, ska ni bryta upp och följa dem. Håll er 1 kilometer bakom arken och se till att ni inte kommer närmare. Ni har aldrig gått den här vägen tidigare. Men om ni följer arken så vet ni vart ni ska gå. Arken i Gamla testamentet är bilden för Guds närvaro. Det där Gud uppenbarar sig. Följer vi Guds närvaro, då går vi rätt. Och att gå in djupare i Guds rike, eller liksom att be om mer av det här, om rättfärdighet, frid och glädje, det är att gå in på ett område där vi inte har varit förut. Det är alltid så när vi går med Gud. Det är att gå in på nya, djupare och längre in i landet på något sätt. Ibland är det så här, vi har blivit frälsta, vi har gått in liksom, vi är precis innanför, i tamburen på något sätt i Guds rike. Så här, och så stannar vi där liksom, så här, aha, här var kul att vara här, står lite skor liksom. Men det finns ju så oerhört mycket mer. Och när Gud leder oss djupare och djupare in i sitt rike liksom, så finns det så mycket glädje, så mycket frid på mycket djupare plan och på ett annat sätt än vi liksom någonsin upplevt. Och för att ta oss in där, följ Guds närvaro. Jag vill bara säga det till er som församling också. Uppmuntra era lovsångsledare och liksom den bönetjänst som finns. Sök er nära i tillbedjan, i bön, i närvaro. Liksom. Då går ni rätt. Ska vi be tillsammans? Kan vi inte stå upp? Herre, jag tackar dig för att ditt rike består av rättfärdighet, frid och glädje. Och jag tackar dig, Kristus Jesus, att genom din död och din uppståndelse så har vi blivit rättfärdiggjorda. Genom ditt blod, inte på grund av våra egna gärningar utan på grund av vad du redan har gjort, Jesus Kristus. Och nu är vi nya skapelser i dig. Och jag ber Gud för den här församlingen, för var och en av oss, att du fyller oss med mer av glädje, mer av frid. Jag ber att den här kyrkan skulle vara känd i bygden för att de är så fulla av frid, så fulla av glädje, så fulla av rättfärdighet. De står upp för det som är rätt och rättfärdigt i den här världen. De ställer sig på de svagas sida. De går ut i rättfärdighet och upprättar och för människor från mörker in i ljus. Och de är fulla av frid. Det är fridfullt att komma hit. Ingen känner sig dömd, ingen känner sig uttittad, utan man känner, här kan jag få vila, här kan jag få vila för min själ, här kan jag få bli hel, här kan jag få upprättelse. Bland de här människorna finns det tid. Jag ber om det, Kristus. Och jag ber att glädjen skulle få sprida sig, precis som på tunnelbanan i Paris. Att människa efter människa på något sätt bara får tag i glädjen i dig, Kristus. Och att din ande får bara, wow, bubbla upp inifrån, Herre. Inte som ett påklistrat smile för att vi vill vara trevliga, fina kristna, utan för att vi är fulla av din ande, Jesus Kristus. Det ber jag om. Kom Herre. Kom Herre. Kom och gör någonting djupt i våra hjärtan Herre. Just nu. Välkommen heligande. Välkommen heligande. Välkommen heligande. Om du längtar efter mer av frid och glädje i ditt liv, så får du gärna räcka upp handen nu. Inte för att jag ska se det, utan för att du får bara inför Gud visa. Jag vill ha det här Gud. Jag vill ha mer av din ande. Mer av din glädje. Mer av din frid i mitt liv. Mm. Jesus tack. Åh Herre, du ser våra händer som är sträckta mot dig. För vi längtar efter mer. Det här är inget vi liksom tar ett beslut om på ett årsmöte. Att nu ska vi bli gladare och mer fridfulla. Utan det här är något som du gör i våra hjärtan Gud. När vi desperat kastar oss på dig och säger vi behöver dig Gud. Vi behöver din ande. Vi behöver att du förvandlar våra hjärtan. Så att vi dag efter dag får förundras över vem du är Kristus. Och vad du gjort i våra liv. Halleluja. Kom helige ande. Kom. Kom Herre. Tack att du är här. Tack för vad du gör, Herre. Tack för vad du gör. Mer, Herre. Mer, Herre. Mer heligande. Mm. Mm. Så där, skönt och sant och sant. Herre, jag ber att du också fortsätter lyfta av det som är tungt. Jag ber för dem som just nu känner att jag kan inte skratta. Jag kan inte leva av frid, för det har hänt för mycket. Jag har blivit besviken för många gånger. Det har varit för tungt. Jesus, kom och lyft av tunga bördor. Jag ber om befrielse just nu, Herre. Mm. Och jag ber för de sinnen, Herre, där tanken har låst sig av att det där är inte jag. Jag är inte den som skrattar eller ropar eller dansar eller jublar. Bryt lögner, Herre, som kan finnas över våra sinnen. Åh Gud, tack att du bryter lögner och du gör det varsamt. Du kommer och liksom lirkar upp och lyfter av. Mm. Herre, jag ber om passion över den här församlingen.